Vi ber. Tack Gud för all rikedom som finns. Tack för att vi får fröjdas över det som finns för ögat. Men att det som är störst är det som är rikt inför dig. Hjälp oss att se det. Och hjälp de här medlen vi nu har samlat in. Bli en hjälp att sprida den rikedom som är värd någonting. Relationen till dig och relationen med varandra. Välsigna du och hjälp till att hantera och använda pengarna gott. Amen.
Tack. Så fint att vara här och underbart sår när vi kom in. Så är det. Jag ska börja med ett av mina första besök i Indien. Jag jobbade som folkhögskollärare. Vi hade en kurs som reste till Indien och var där några veckor. Handlade om fattiga och rika. Om socialt arbete. Och det här hände för mer än 20 år sedan. Jag kom gående på en gata i Calcutta. Och jag var ganska... Ja, det var mycket folk som ville sälja saker, som ville tigga. Det var människor överallt. Jag ville så gärna ha lite stillhet. Och så fick jag syn på ett stort gammalt hus. Det kunde varit ett museum eller något, tänkte jag, med en port. Och jag bara chansade och smet in. Det var på en lördag. Och jag kom in i en gammal metodistkyrka. Längst fram satt en man och spelade orgel. Övade. I övrigt var det tomt. Och jag satte mig längst ner i smyg så där. Men han hade fått syn på mig. Så efter en stund sa han. Han sa inte, hello, what's your name, where do you come from? Som är det vanliga. Nej, han sa, hello, do you play the piano? Yes, svarade jag. Gick fram. Satte mig vid ett spikpiano, var det faktiskt, minns ni dem? Som fanns intill och började spela på samma låt som han hade spelat på orgel. Det var nämligen den här Softly and Tenderly. Ljuvligt och kärleksfullt, Jesus hörs kalla, kom hem. Nej, 1800-tals, det var hans repertoar och de kan jag med. Så vi började spela tillsammans och vet ni, vi höll på en tre kvart, en timme. Spela ihop. Och sen så... Fråga han mig och prata. Det är så få människor som kommer till den här kyrkan. Men jag är med och spelar orgel varje söndag. Kan du inte du komma imorgon och spela piano så får jag sjunga solo? Så det gjorde vi. Vi framträdde nästa dag. Och på kvällen följde jag med honom hem till hans två syskon. Tre vuxna syskon. Mary, Noel och John. Som bodde tillsammans i en liten enrummare i centrala Calcutta. Det här, det blev början till en vänskap som höll i sig många år. Varje gång jag åkte med elever till Calcutta så besökte jag de här syskonen. Och vi hade lite kontakt via så småningom Facebook och så emellanåt. Och de här indienresorna har betytt väldigt mycket för mig med tanke på det arbete jag gör nu på räddningsmissionen. Jag har fått mycket inspiration, det är en annan resa i och för sig. Men så är det, och jag har pratat om dem. Och när jag reste då mycket, och så sa barnen hemma, de var små, de tyckte så synd om sig, så sa de, varför måste du åka varje höst och vara borta flera veckor? Så där. Och så sa jag, någon gång när ni blir större så ska jag ta med er till Indien. Och vet ni, förra sommaren sa min då 26-åriga dotter, mamma, nu är det dags att åka till Indien. Så i vintras... Så åkte hon och jag ensamma till Indien igen. Vi åkte till Calcutta och vi skulle hälsa på de här syskonen. Och jag hade fått bland annat, mycket annat också, men en kväll hos syskonen. Och jag hade fått veta att organisten John, han dog för ett par år sedan. Så det var bara två syskon kvar, men de sa att vi var så välkomna. Och så kom den där kvällen och min dotter då... Hon tyckte liksom, alltså det är dina vänner, blir inte här lite pinsamt? Och tänk om de bjuder på mat jag inte tycker om. Och hon var tveksam sådär. Men hon följde ändå med. Och så blev det en jättefin kväll. Det blev en kväll när de berättade mycket om John. Hur mycket de saknade honom. Hur begravningen hade varit. Och de berättade också om covid, hur det hade varit i Calcutta. Hur folk hade klarat sig och hjälpts åt eller haft det svårt. Och så visade de sin lägenhet. Ett rum delar de. Ingen av dem har varit gift. De är typ i min ålder. De hade målat om den. Noel hade målat om den i en väldigt fin färg. Och så berättade han att nu jobbar han på ett callcenter. Och ringer och svarar telefon till USA på nätterna. Det är hans jobb. Och Mary, hon är numera sjukpensionär. Hon har ett handikapp. Och jag frågade Noel, men du vill ju flytta till USA, berättade du. Du vill ju emigrera. Nej, men det blev inget, sa han. Men det var bra att det inte blev. För min syster behöver mig. Och tänk, min bror behövde mig. Och sådär pratade de. Och vet ni? Och de frågade jättemycket om oss och lyssnade. Och när vi gick därifrån sa min dotter, vilken fantastisk kväll. Vad lyckliga de verkar. Vad harmoniska, vad snälla de var. Den här söndagens tema, rik inför Gud, som Annika har introducerat så fint här. Jag vet inte varför jag kom att tänka på syskonfamiljen i Calcutta. Det var det första. Det står ju att vi inte ska samla skatter här på jorden. Och det är lätt att läsa av och vi ska samla i himlen. Men sen säger texten vidare något som kan vara lite knepigare att tolka. Det står så här. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ja, förmånen med att få predika det, då får man ju läsa på det här. Och då har jag fått reda på att under antiken, då tänkte man att ett öga var som en lampa. Och det spred ljus både in i vår kropp och ut ur kroppen. Det liksom lyste ut. Är ni med? Med ett klart och ogrumlat öga kunde man alltså få ljus in i sin kropp. Och man kunde sprida ljus utåt. Och ljus stod för det goda. Man sprider med ett ogrumlat öga ljus åt båda håll. Men om man har ett grumlat öga, ett fördärvat, så får man mörker in i sin kropp och mörker ut från sin kropp. Så var det antika tänkandet. Jag tycker det är ganska fascinerande att mitt ögas skick påverkar vad jag ser samt hur jag blir inuti. Men hur blir då ett öga fördärvat eller grumlat enligt texten? Ja, den fortsatte ju sådär som du läste här. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer att hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena, inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Oj, mammon. Pengar. Det verkar som om pengar är något som kan grumla våra ögon. Vet ni, Jesus talar mycket om pengar i evangelierna. Mycket mer än om sex. Fast det är om sex kyrkan har blivit känd för att tala. Och problemet som kan finnas med pengar. Vårt uppdrag enligt Bibeln är att värna skapelsen, att förvalta den väl och att inte förakta den fattige utan att dela rättvist. Ändå har detta sätt att tänka fått väldigt lite utrymme i den så kallade kristnas världen, tänker jag. Och vad kan det bero på? Jo, jag tror att det handlar om att Jesus inte bara talar om pengar utan också om frihet. Det är ju härligt, frihet. Och då kan man grunna på frihet. Vad menas med frihet? Nu ska jag inte göra det här för komplicerat. Men när jag Det finns en frihet som handlar, som säger, gör vad du vill så länge det inte skadar andra.
Jag tror att jag har en sån mick, men det har jag inte. Tack Annika. Ja, okej.
Det finns en frihet som handlar om att göra vad man vill så länge man inte skadar andra. Men det är inte den friheten Jesus talar om. Utan Jesus menar att vi behöver lära oss saker. Vi behöver befrias och återupprättas av Gud. Okej, en bild. När jag var barn så fick jag ibland laga vad jag ville i köket. En kaka av vad jag ville. Fattar ni vilken frihet? Och förstår ni hur inte lyckat det oftast blev? Om man jämför med att baka nu när man kan mycket mer. Eller att se en duktig kock laga mat. Friheten är att, enligt evangeliet, att ta emot återupprättelsen. Att lära sig att använda de gåvor, den kunskap som finns. Så att vi verkligen kan förverkliga det goda. Jesus markerar ju mot ett slarvigt förvaltarskap. Och kyrkans svar har ofta varit att vi ska dela med oss till de fattiga. Och det är ju bra. Men jag tror vi behöver gå längre. Så är vi fastän många en enda kropp, för alla får vi del av samma bröd. Säger vi alltid när vi firar nattvard. Vi uppmanas inte bara att göra gott mot de fattiga. Nej. Själva skillnaden mellan dem och oss ifrågasätts. Okej, jag har med mig en bok idag. Vi har skrivit en bok på Räddningsmissionen. Den handlar om att dela livet. Trots att man kommer från väldigt olika sammanhang och olika bakgrund. Soppmässan, recept och berättelse från Räddningsmissionen heter den. Och den, ja, vi gjorde den för vi ville berätta om att vara en gemenskap som är gränsöverskridande. Vi ville göra porträtt av oss som är där, inte av de fattiga, av oss. Vi berättar om att en gång i veckan dela liv och måltid i en gemenskap. Det somliga är verkligt fattiga, vi andra har andra saker som vi kämpar med i livet. För det finns inga liv som bara är enkla. Och den här har jag gjort ihop med Pierre, en journalist på förlaget Argument. Och sen har jag folket på soppmässan varit med. Det är krönikor, det är porträtt och sen är det ett gäng recept att laga mat. För 50 eller 4 personer. För så vi lagar ofta för 50. Jag tänker på vad verklig rikedom är. Jag tänker på mötet med Mary och Noel i Calcutta. De var inte bostadslösa. De hade mat, det behöver vi alla. Men mitt intryck är att de inte ständigt jagade efter mer. Men vad de sökte var gemenskap och möte med människor. Kanske som hade det lite annorlunda än de själva. Rikedomen i deras liv verkade handla om omsorg om sitt syskon. Glädjen i att måla om sitt rum. Och omtanken om två svenskar som kom på besök i deras lilla lägenhet en kväll i december. Rikedomen handlade, som jag tänker om, försona sig med hur livet blev. För somligt hade inte blivit bra. Noel hade aldrig kunnat flytta till USA. Ingen av dem hade gift sig. Och jag tror det hade funnits en önskan om det. Och Mary, hon hade ett svårt handikapp. Ändå ett rikt liv. Sökande efter det och en klar blick som ger oss ljus inåt och skänker ljus utåt. Den danske filosofen Søren Kierkegaard, han använde begreppen konsten att leva innerligt. Har ni det så? Känner ni att ni lever inne lite, tror jag. Men till vissa delar gör vi det. Men att fundera på, vad är det som ger mig goda relationer? Vad är det i mitt liv som är försonande? Var hittar jag enkelheten? Om någon vill köpa boken så finns den 180 kronor säljaren för. Eller också finns den på förlaget. Argument. Och det är Räddningsmissionen som får pengarna. Rik inför Gud. Minns ni berättelsen om den rike mannen som sprang i kapp Jesus och frågade vad han skulle göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade: ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Mörknade, tänker ni? Det var blicken. Det var lampan i hans blick, kanske så. Som släcktes, och han fick ett mörker utåt och kanske mörker inåt. Vad hade hänt om han hade gjort som Jesus sa? Om han hade börjat att dela livet med de fattiga? På Jesu tid, precis som i vår tid, så var det som segregering. Det var såna gränser med vem som fick umgås med vem. Jag är större än nu kanske i det här med att äta tillsammans, inte minst. Vad hade hänt om han hade gjort som Jesus sa? Delat livet. Att äta tillsammans med dem. Lärt känna dem. Det finns ett uttryck som säger så här: de som äter tillsammans håller ihop. Och jag tänker att det är lite vår ledstjärna på soppmässan. Och jag tror lite att det är vägen till att bli rik inför Gud. Då kan det tändas ljus i våra ögon. Amen.